Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en urgammal strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timme ska vi här på Stridens hopp fortsätta vår diskussion och studie av några ganska stora ämnen. Vi ska fortsätta det där vi slapp sista veckan med frågan om stridens kärna. Och från att diskutera omkring kärnan i den här striden som vi har varit involverade i här i programmet och sett på ner genom historien, ska vi väcka oss vidare till nästa kapitel i boken också, var vi ska se på stridens stora säker. Och det är en intressant diskussion och studie här som bringar oss in i några ämnen som ibland kan vara svåra att förstå, inte minst för att traditionen som vi har sett den över århundrade och också felaktiga tolkningar av Bibeln gör det svårt ibland för oss att relatera till att förstå Guds natur, vem han är och vad det är han egentligen vill, och inte minst att förstå Satan, ondskan och dess existens. Och det är något av det som vi prövar här i programmet och närmar oss Bibelns förståelse av de ämnen. Mm.
Det är ju någonting som Bibelns författare lyfter fram väldigt tydligt. Mm. Just den metod som Satan försöker arbeta med i den här stora striden mellan gott och ont. Egentligen handlar det ju om att antingen dra vårt fokus till Gud, vem han är och hans ord, eller fokusera på andra auktoriteter, människor eller lögner som Satan sprider bland oss. Och något som summerar just den tanken hittar vi i andra Korinthierbrevet kapitel 4. I det andra Korinthierbrevet kapitel 4 och vers 4, enkelt att komma ihåg. Andra Korinthierbrevet 4 och vers 4 så beskrivs det så här. Den här tidsålderns Gud, och det är ett uttryck för då Satan. Det står Gud med litet g här i Bibeln.
Alltså tidsålderns Gud, man ser upp till, om man säger vårs eget.
Och den som har kontroll på den här världen, typ. Ja.
Den är världens Gud i den norska.
Ja, just det. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Mm. Här beskrivs just en av de kärnor i den stora konflikten där Satan försöker förblinda mänsklighetens sinnen så att vi inte ser vem Gud verkligen är. Mm. Hans avbild, hans härlighet, hans väsen. Att han i det yttersta älskar mänskligheten och vill göra allt för oss. Och det är de anklagelser som Satan har gett på Gud. Om att han är någon som han verkligen inte är. Mm. Samtidigt lyfter Gud fram. Inte bara vem han är och sanningen om Guds karaktär och hans kärlek till oss. Utan också i sitt ord så avslöjar han Satans plan och hans metod i verser som det här och på många andra ställen som vi kan se genom historien hur Gud avslöjar den plan som Satan har i att använda olika typer av makter och idéer och mänsklig auktoritet för att bryta ner Guds sanning och hans ord. Mm.
Och det är väl en del av det vi såg på sista veckan här i programmet också.
Precis, där vi såg egentligen vad Bibeln lyfter fram av kärnan den konflikt som vi ser genom historien mellan gott och ont. Där frågan är, vad är sanning? Mm. Och Gud lyfter fram sin bild av det, medan vi människor så ofta, som det står här, förblindade av det som egentligen är roten av den här konflikten, en individ, en varelse, som var en ängel, perfekt, vacker, syndfri, helig ängel, som valde att inte älska Gud, att älska sig själv och upphöja sig själv. Och där börjar den här konflikten som Bibeln beskrev i himlen som vi såg på förra veckan. Mm. Och den ska vi se transporteras eller förflyttas sedan ner till den här planeten, till den här jorden, i vår beskrivning på den här tidslinjen, där vi försökte på något sätt strukturera upp några av de teman som Bibeln lyfter fram, där evigheten, där Gud och kärlek alltid existerat, där människan börjar planeras, frälsningsplanen blir lagd och så småningom Lucifers tankar och idéer leder till det här som Uppenbarelseboken 12 beskriver, det här öppna kriget, en strid i himmelen som resulterar så småningom i att Gud skapar jorden och kastar ner Satan och hans sympatisörer Bibeln beskriver att en tredjedel av himmelens änglar följde honom i upproret och kastades ner till jorden senare. Och där är vi nu.
Och man kan ställa frågan då lite i att vi ska nog gå in och börja se på något av det som händer på jorden i det här programmet också. Men innan det ställer man ju sig själv frågan från det var vi var sist. Varför, när det nu är den här striden i himlen, när du får en ifrågasättelse av Guds natur, hans karaktär, hans lag, hans agerande. Varför tillåter Gud att det här bara fortsätter? Varför hade Gud inte liksom bara gjort slut på det där? Så när vi kommer till skapelsen, till vårt svärd, att då hade vi kommit in i en värld av frid och fröjd. Varför ska vi in i en värld som är konflikt? Varför har Gud inte gjort slut på det här?
Just det. Först och främst, något som hjälpt mig är just det att Gud är allvetande, allsmäktig och är kärlek. Gud vet bättre än mig hur han ska hantera problem. Och Bibeln uppenbarar att det är så här han har valt att göra det. Något som hjälpt mig att se in en del i varför Gud lät det ta den tid som det har tagit är just det att, som Bibeln beskriver, föreställ oss att där uppe så börjar Satan anklaga Gud och går till andra änglar, och han uppenbarligen fick med sig en tredjedel av dem i sina falska anklagelser emot Gud. Nu, Gud hade makt och möjligheten att ta bort honom, förstås, direkt när de här anklagelserna började dyka upp där. Men han valde att inte göra det. Jag tror en orsak kan vara det att om han gjorde det så kanske det fanns en risk för universum att börja tjäna Gud, inte av kärlek, vilket är Guds avsikt, utan av rädsla. Ni såg vad de gjorde med Satan. Kanske gör Gud det med mig om jag börjar undersöka och tänka de här sakerna. Det är ungefär som om vi skulle föreställa oss en politiker i vårt land helt plötsligt börjar bli frågasatt och grova anklagelser kommer från en journalist eller någonting som säger det här är något som den här politikern har gjort, det är fruktansvärda brott och så vidare. Låt oss säga att vi hör det idag på nyheterna, och sen på nyheterna imorgon så hör vi att den här journalisten på mystiska omständigheter blivit mördad. Man kan börja tänka då, vi människor och i vårt samhälle, börja tänka, kanske låg det någonting i vad han sa, vad han har upptäckt, vad han förklarar.
Någon försökte komma av med honom.
Precis. Där tror jag också det finns en del i sig, att Gud helt plötsligt tog bort Satan. Vad skulle resten av universum börja tänka? Spekulera och anta att de hade fått tankar i den riktningen att kanske hade Satan rätt. Kanske hade Lucifer korrekt i hans anklagelse mot Gud, att Gud är självisk, Gud är en tyrann. Gud vill egentligen bara sitt eget bästa och inte andra varelser och universums, hans skapelses bästa. Och jag tror Gud förstod det, att tid är den enda lösningen för det här. Att Gud är inte, i Bibeln beskriver Gud som någon som inte bara godtyckligt gör saker och säger så här ska det vara för jag säger så. Utan Gud är någon som vill kommunicera. Gud är någon som vill visa vem han är och varför han gör som han gör. Gud har helt enkelt låtit det ta tid för att alla världar i hela universum och vi människor ska få se hans karaktär, hans kärlek, hans härlighet till oss och hela universum, för att på så sätt upprätta sin karaktär gentemot Satans lögner. Det är något som har hjälpt mig att börja förstå just den tanken, att varför tog inte Gud bara bort det här? Nej, Gud är visare än mig, han har en plan, och vi kan börja förstå varför och se visdomen i varför Gud tillät det här.
Och det är ju inte lätt, det känner vi ju i mänskliga relationer också, om det är i en anställningssituation, kanske det är en skolsituation i en klass med elever eller något liknande, var plötsligt att en person säger, här är det något som inte är rätt. Det är någon person som inte agerar rätt. Om man liksom, man vill göra något åt det. Och så någon annan säger, ja, det är sant det du säger, men vänta lite, för de andra kommer inte att förstå ditt agerande. För att de inte har sett vad du har sett.
Just det.
Och då blir man tvungen ibland till att säga, okej, jag får vänta med att dra konsekvens till att andra också ser. För att de ska kunna förstå. Och det är en del av det du säger, att Gud ibland är, han förväntar till att folk ser det han har sett.
Precis, grejen är ju det att vi inte lika smarta som Gud. Mm. Så för oss tar det ofta eller alltid längre tid att förstå saker som Gud försöker förklara för oss och visa. Yeah. Det är inte så enkelt. Och Gud vill respektera vårt eget förnuft och vår egen vilja i att själva fatta vårt beslut och se hur saker och ting ligger till.
Det är ju alltid svårt, för när du kommer i en sån situation, en tvistsituation, så vad det där ofta händer, det är att man börjar smutskasta, yeah, man börjar förvränga, man börjar och gå liksom på karaktärangrepp, personangrepp. Mm. Och där är det ju lite intressant när du tänker på Gud. För att någonstans så är Gud ju, om man ska säga, han är begränsad eller begränsar sig själv till att det är med tårta och set som ligger under hans set att agera. Mm. Att han skulle aldrig agera på samma sätt med att börja smutskasta, börja sätta igång lite rykten eller något annat för att liksom på det sätt vinna sympati. Mm. Och där kommer vi in på lite den här frågan, Kenneth, omkring vad är det med Gud? Är Gud begränsad ibland eller väljer att begränsa sig själv för att följa vissa principer eller i sin natur?
Fra de tidligste tider så har man jo selvfølgelig stilt spørsmål, hvordan kan det være en kjærlig Gud i en ond verden? Hvordan kan en allmektig Gud tillate at mennesker lider? Og opp gjennom tidene så har man presentert flere teorier på dette området. Mm. Det kalles teodisi på fagspråket, denne type spørsmål om Guds rettferdighet i en ond verden. Så det er en norsk teolog da for nylig som har tatt for seg dette temaet, Henrik Syse. Han har skrevet en bok som heter Noe å tro på. Og blant annet i denne boken på side 106 så skriver denne filosofen at dette spørsmålet om en god Gud i en ond verden. Mm. Dette spørsmålet er noe som vi alle stiller oss hele tiden. Han skriver, få spørsmål er stilt så mange ganger og blitt så grundig behandlet som nettopp dette, og likevel fortsetter samtalen, for spørsmålet lar seg egentlig ikke besvare på en fyldiggjørende og endelig måte. Dessuten er det ikke først og fremst et teoretisk spørsmål som tillater en teoretisk svar. Spørsmålet er eksistensielt. Det handler om det liv hver enkelt av oss lever. Og akkurat som hvert menneske må lære å snakke eller gå, om så milliarder av mennesker har gjort det før, så vil hver enkelt konfronteres med dette spørsmålet i en eller annen form, på nytt og på nytt. Mm. Og jeg synes jo det er ikke bare et eksistensielt spørsmål, det er et kosmisk spørsmål. Det er hele verdensrommet som ligger i balanseskålen her. Og han nevner 7 teorier da, han oppsummerer disse måtene å tenke seg på hvordan det kan være en kjærlig Gud i en ond verden. Og disse 7 kategoriene på en måte, de kan vi nevne opp her. Det første, det er det som Leibniz, Gottfried Leibniz, en filosof og vitenskapsmann på rundt 1700-tallet, han kom opp med den tanken at verden, det er den best mulige av alle verdener. Mm. Så til tross for all den ondskapen vi ser rundt oss, til tross for lidelse, til tross for disse negative tingene, så denne jorden det beste okay, man kunne forestille seg. Det er den første modellen, og egentlig så var det Leibniz som ga navnet teodisi. Han skrev en bok med dette navnet, så derfor har man kalt dette spørsmålet teodisi-spørsmålet i ettertid. Den neste modellen er det som vi kaller for rettferdighetsmodellen, og det går ut på at vi opplever lidelse, vi opplever sorg på grunn av at vi syndet. Adam og Eva syndet, og menneskesletten har syndet siden, og derfor må vi bære konsekvensen av denne synden, så derfor har vi det vondt i denne verden, vi har syndet. Så har vi en annen, det er nummer 3, og den kaller han Henrik Syse for utviklingsmodellen, og det går ut på at synd, lidelse, sorg, dette er med på å opplære oss til å bli virkelig greie mennesker i denne verden. Så det er en utviklingsmodell. Så har vi en mer svevende modell som kalles for mangelmodellen, og det var disse filosofene som heller til den, gnostikere heller til den tanken, og den går ut på at ondskapen egentlig ikke eksisterer. Ondskap er egentlig mangel på det gode. Og ut ifra denne tanken så laget man en svær teori om disse tingene. Det neste er menneskets frivilje. Så den har vi jo kommet inn på her, at hele dilemmaet må jo egentlig baseres på at mennesket har en frivilje, ellers ville det vært motorer, og det ville ikke gledet noen at alle var programmert til å gjøre godt, og ikke velge å gjøre godt. Så har vi den sjette, den onde Gud, kaller han denne modellen. Og deismen faller inn under denne kategorien, ikke sant? Gud skapte verden for noen tusen, noen millioner år siden, og så trakk han seg tilbake. Han ønsket ikke å ha noe mer trøbbel. Han skjønte han hadde gjort et eller annet som kunne gå galt her, og så bare overlater han problemet til seg selv. Og det er en ganske kynisk modell da. Men samtidig så kan vi også se på denne modellen som at den onde Gud er Satan. Som en gang Satan blir personifisert som en opponent til Gud, så vil brikkene falle lettere på plass selvfølgelig. Da forstår vi dilemmaets utfoldelse. Så har vi den siste, og det er den begrensede Gud. Og det er litt sånn et akademisk syn. Ja, hvordan kan Gud tillate at det skjer så mye vondt i denne verden? Jo, han har begrenset seg selv til å ikke gripe inn. Og derfor er Gud ikke allmektig, vil noen si. Han er bare veldig, veldig mektig, men komplett, fullkomment allmektig, det er han ikke. Mens andre vil se på det at Gud er allmektig, men han bare velger å ikke gripe inn. Så vi kunne faktisk legge en modell til her, og det er den kosmiske modellen. Det er at Gud ønsker å redde hele universet. Derfor er det at det skjer lidelse i denne verden. Og den som faktisk talt har lidd mest, og han kommer inn på det, denne filosofen, den som har lidd mest, som er lidelsens eksempel, det er jo Jesus selv da, selvfølgelig. Som gav oss et eksempel på lydighet og lidelse.
Ja, inte bara i hans död härlighet han, men tänker vi på att han var inte bara frälsaren som led i att han frälsade, men han var också skaparen. Vi vet ju hur den att, och speciellt med folk som är föräldrar, kan lita när de ser ens barn ta fel val eller gör något annat. Han var ju skaparen som skapade. Det går ju också en liten så ständigt se på det som han skapade och hur vi väljer att göra annorlunda. Det var tilltänkt.
Så är spörsmålet vilken modell är den riktigaste modellen? Och där kan vi nog inte säga si att den modellen är den riktiga modellen. Den riktiga modellen är sannsynligvis en modell som integrerar flera av dessa punkterna samman i en pack. Och det är det Ellen White gör i denna boken Den store strid.
Och de här tankarna ser vi ju, det är ju något som kommer från Bibeln som lyfter fram just det att vår planet, vår jord är en del av något mycket, mycket större. En konflikt som sker på ett kosmologiskt, på ett universellt plan i all existens. Redan i skapelsen ser vi ju beskrivelsen av att det finns gott och ont när Gud skapar den här världen.
Men inte minst är det också ett uttryck för det här, att det här är så grundläggande frågeställning för oss som människor. Varför finns den litande som vi är omkring oss, och hur kan det finnas något gott i allt det här? Att så många olika modeller kommer upp och försöker att förklara något som är så grundläggande, något som vi som människor inte bara kan liksom putta bakom och säga att det vi inte tänker på, men det är något vi alla måste liksom försöka att brottas med och hitta ett svar på. Och här ser vi då på svaret som Bibeln ger. Och hur det ger mening för oss som intellektuellt tänkande människor.
Jesus försökte ju förklara det här väldigt tydligt för bland människor som levde för 2000 år sedan. Som ställde exakt samma frågor. Hur är det egentligen med himmelriket och den värld som vi lever i? Jesus berättade en berättelse i Matteus 13. Där han säger så här, det är som en man. Himmelriket är som en man som gick ut och sådde god säd. Han såg god säd i en åker, men sen kommer hans tjänare och tittar på den här säden, hans produkt, hans skapelse så att säga. Och de säger, men här finns ju massa ogräs. Var kommer det ifrån? Mm. Och Jesus beskriver att det här är en illustration. Jesus säger att jag försöker i en liknelse förklara vår existens och himmelriket. Okay. Och han säger enkelt att människosonen, han själv, skaparen, är den som sår den goda säden. Han är ansvarig för allt gott. Han är den som skapar perfekt och vill gott. Men sen säger han så här, men det finns en fiende. Och han är ansvarig för den onda säd, eller den ogräset som växer där. Right. Så han gör tydlig skillnad och identifierar i den illustrationen och liknelsen att det finns två makter. Och han säger där också tydligt i sin förklaring. Den här fienden är djävulen. Mm. Det finns två, så att säga,
två
motparter
som kämpar.
Precis, i den stora striden.
Och vi har sett det, och vi gick tillbaka för nu genom programserien har vi ju sett på, om man säger, den kristna tidsåldern, och vi har sett på kampen mellan det goda och det onda. Vi har sett på människor som önskar följa Gud, folk som står emot, och den otroliga kamp och spänning som det har varit ned genom historien. Mm-hmm. Vi har börjat att se på att den här kamp striden går tillbaka till en kärna som ligger för vi även kom i existens. Och när jag säger vi, då tänker jag på mänskligheten som ligger tillbaka i historien innan jordens existens. Men var finner vi den här då i jorden? För då börjar vi och närma oss det var vi ska in idag. Mm. Var finner vi den här konflikten drarna in? I vår historia som vi känner den här på jorden.
Vi läste ju i Uppenbarelseboken 12 först att det här var en strid som pågick i himlen, men sen blev Satan kastad ner till jorden. Så det sker en förflyttning av den. Mm. Och just det att vi blev indragna i det hittar vi i den kända berättelsen i början på Bibeln som man känt som syndafallet, eller berättelsen om Adam och Eva i skapelsen där. Okay. Där de blir bedragna av just Satan eller djävulen, som tar form av en orm. Och vi kan läsa det i första Mosebok. För det lyfter också fram den metod och det sätt som Satan agerar i den här stora striden och konflikten. I första Mosebok kapitel 3. Innan det kan vi läsa i kapitel 2 där. I kapitel 2 och vers... nu ska vi se... 9. Där Gud beskriver hur han skapar världen i kapitel 1 först. Och sen säger han till människorna som han skapat. Kapitel 2, jag kan börja i vers 8 där. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Mm. Och sen står det något intressant. Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga och att se på och goda att äta av växa upp i marken. Livets träd, liksom trädet med kunskap om gott och ont, satte han mitt i lustgården. Så här ser vi tydligt att när Gud skapar människan så finns där redan en del, en plan, en aspekt av att det finns gott och ont. Mm. Och Gud planterar där ett träd som en möjlighet för mänskligheten där att visa vilken sida vi vill stå på. Gott eller ont.
Så du ser här, menar du, att konflikten har redan börjat innan dess.
Precis.
Och att det introduceras här som existerande redan.
Precis, helt rätt. Och det är därför som vi försökt, från Bibelns beskrivning, placera just att striden uppstår innan det att jorden skapas faktiskt. Mm. Vilket är en intressant bild som Bibeln lyfter fram tydligt här. Gott och ont existerade när Gud skapade Edens lustgård och mänskligheten. Och sen händer ju då det här valet, den här möjligheten för mänskligheten att visa sin lojalitet antingen till skaparen eller då till den här fienden, djävulen. Mm. Och som kommer där i kapitel 3 och vers 1 kan vi börja, där står det. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på ditt träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av det och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Mm. Det här ser vi den typ av metod, av förvrängning av Guds ord. Satan kommer och försöker få oss människor att tvivla på Guds ord. Först så säger han, har Gud verkligen sagt? Det där ordet verkligen lyfter fram just det, att är det verkligen sant?
Ja,
precis. Och sen gör han också, han försöker på något sätt missrepresentera Gud i hans uttryck där han säger att har Gud sagt det här att ni får inte äta av alla träd i lustgården? Ungefär som ibland mina vänner gjorde när jag var liten, minns jag. Att de, när min mamma eller pappa sagt något, att dagen ikväll så får du inte gå ut, du behöver komma hem i tid. Mm. Så kunde mina vänner ringa och säga, du ska du med ut ikväll? Och jag säger, nej jag får inte. Och då säger de, ja du får aldrig gå ut. Mm. De liksom överdriver och försöker ge mina föräldrar, försöker ställa mina föräldrar i ett ljus där jag börjar tänka, ja, de tillåter mig aldrig att göra något kul. Och på så sätt försöker Satan sätta Gud i ett felaktigt ljus. Förvränger Guds bilden och förvränger Guds ord och hans agerande. Och menar att, försöker få Adam och Eva att tro här att Gud är inte den som han påstår sig vara. Mm. Och sen fortsätter han. Kvinnan här, eller Eva, börjar ju ta del i den här diskussionen och resonemanget och svarar, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Hon visste mycket väl om vad Gud hade sagt. Hon hade hört Guds ord. Så här ställs hon inför ett val. Antingen att tro på det Gud har sagt är sant. Eller att tro på den förvrängning av Guds ord är sann.
Det var ju väldigt utspekulerat av Satan att ställa det spörsmålet. För han sa något galt och hon följde och hon måtte rättfärdiggöra Gud. Mm-hmm. Och så fick Satan hon i tale.
Precis.
Så det var ju genialt av Satan.
Ja visst, nu har de börjat dialogen där redan.
Mm, ja.
Och så vidare, sen går det vidare men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Och då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Så här ser vi hur Satan på något sätt steg för steg tar mänskligheten ner i ett fall där de så småningom, som vi läser senare, väljer att tro på Satan hellre än att tro på sin skapare. Här är det fruktansvärda fallet för mänskligheten som dragit in vår planet och vår existens in i den stora konflikt som är i universum. Mm. Här så blir så att säga världen den plats där det här kommer utspela sig av den stora frågan, vem är Gud? Är han verkligen den han säger att han är? Eller är han inte det som Satan säger att han är? Det handlar om tro. Här så, problemet här var att vi som människor, Adam och Eva, valde att tro på Satan och valde att inte tro på Gud. Det vill säga, de märk nog, och det är viktigt här också, att de tror på Guds existens. Eller hur? För de har hört hans röst och de vet att han är där. De vet att Gud finns där. Men när jag säger tro så handlar det mer om att lita på. Här väljer de att lita på, eller tro på, att det Satan säger är sant och det Gud säger det inte riktigt sant. Och det är jätteviktigt sen när vi kommer till lösningen som vi senare kommer till. Där Bibeln supertydligt lyfter fram att tro är lösningen. Mm. Det handlar inte om att bara tro på att Gud finns till. Nej. Utan det handlar om att lita också på den Gud som finns till. Det vill säga tro som gör en skillnad. När Gud säger något till mig så säger jag, ja det vill jag följa för du vet bäst. Jag litar på dig. Och det är en superviktig kärna i lösningen och problemet som Bibeln lyfter fram i den här stora striden, konflikten. Mm.
Men du pratar lite mer om det här med att Satan han följer vissa metoder i det här. Vad kan vi se mer av det i Bibeln då med de här metoder som du pratar om att Satan följer och följer han dem jämnt ned genom historien eller är det något som han bara gör här i början, det vi kallar sönderfallet?
Vi har ju gått igenom en del i de här programmen, den här serien, Satans eller den ondes beteende i historien på ett politiskt och religiöst plan i mänsklighetens historia. Mm. Och vi ser att en sak som vi ser här tydligt och som vi också har sett i historien är att Satan här utger sig för att vara något annat än vad han verkligen är. Mm-hmm. Han tar sig form av en orm, eller hur? Och det vill säga, hade här ju Satan kommit som den han verkligen är, så kanske det inte hade haft samma effekt. Men han på något sätt förvränger sin bild för att visa sig vara något gott. Vi hittar ett sånt exempel också i Bibeln där det beskrivs tydligt i andra Korinthierbrevet kapitel 11. I andra Korinthierbrevet kapitel 11 och vers 14 så lyfts det fram igen den typ av tanke. Paulus varnar för Satans beteenden. Och han säger så här, vi kan läsa vers 13 för att få sammanhanget också. Andra Korinthierbrevet 11, vers 13 och 14. Det står, sådana som de är falska apostlar, ohedliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Mm. Och det är inte att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Här ser vi en av Satans mest, enligt Bibeln, effektiva vapen och metoder i sitt beteende och i den stora striden, nämligen att han bedrar. Han utger sig för att vara något gott. I Uppenbarelseboken läser vi om det här vilddjuret som är en del av Satans plan, som var lammlikt. Mm. Och här hur han utger sig för att vara en ljusets ängel, fast det är inte det som han är. Det vill säga, han vet att när vi ser något som verkar till det yttre vara positivt och gott, så har vi lätt att dra oss närmare och lita på det. Medan ser vi något annat som tydligt till det yttre är något som inte är bra för oss, så går vi inte nära det.
Och det är intressant, men om vi går tillbaka då till det här som hände i lustgården där. För att redan där i början så går Gud ju också in efter fallet, Kenneth, om man säger i samma kapitel, kapitel 3 där av vers 15, och ger ett löfte tillbaka till mänskligheten. Ja. Vad är det för ett löfte, och hurdan kan man förstå det här i ett perspektiv av vad det är som ska hända ner genom historien?
Jo, detta löfte är ju det första hintet på att Gud vill komma till och frälsa människor som vill overge sig till ham då. Och där kommer ju många löfter efter detta, men detta är det klassiska första löfte som blir gitt och som självklart kristna har tröstat sig med upp igenom tiderna. Och som de gamla israeliter tröstade sig med. Så det står ju där i vers 15, och jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din ett och hennes ett. Han ska knusa ditt hode och du ska knusa hans hel. Så det att få knusa ditt hode är ju alvorligt, mycket mer alvorligt än att få knusa den hel. Och för att knusa ett hode vill säga att du blir tillintetgjort närmast.
Men svenska är det krossa.
Okej. Och det att få ödelagt helen vill säga att du vill halta lite, du vill bli begränsat. Så det är det som blir konsekvensen av detta drama.
Och hur tolkar vi över det då, jag förstår det på konflikten, striden som vi ser på i helhet?
Jo, det vill ju säga att det vill komma en intens strid mellan dessa två parterna. Det vill bli ett fiendskap mellan människorna och Satan. Men du kan ju se också att det vill vara ett fiendskap mellan människan och Gud. Så människorna vill delas upp i två grupper. Den gruppen som är med Gud och den gruppen som inte är med Gud upp genom tiderna. Och det vill bli denna intense krigen som vill bli beskuet av himmelen. Som Bibeln klart indikerar. Idag så snackas det ju väldigt mycket om det är liv på andra planeter. Nå läste jag just i dag morges faktiskt talat om att NASA-forskare har kommit fram till att de regnar med att det är minst 17 miljarder jordklodliknande planeter i vår galax alene. Så var sjätte sol har en planet som liknar vår jord i universum, regnar de med idag. Och det ger ju enorma potentialer det för ett bebodd univers. Men Bibeln tar detta för gitt, att det där är en himmel som beskuer dessa tingene.
Det är ju ganska intressant, en bok som är så tydligt, som har en så stor förståelse. Det visar ju något av den övernaturligt inspirerade förståelsen av Bibeln. Vad är det några exempel när du tänker på?
För den viktiga modellen, den teodisiska modellen som knyter samman flera av de mindre modellerna, som vi kallar för den kosmiska modellen, då, den har ju i sig den idén om att Gud tillåter denna jorden att bli testet som ett element i å rense hele universet for all fremtid. Mm. Det er ideen.
Ja, man kan ju föreställa sig nu om när Gud har skapat massvis med världar ja. Där ute och himmelens änglar ser ja. Ner på vad som händer på jorden just ja. Vid den här stunden.
Ja.
Så ger ju Gud ett väldigt, vad ska man säga, radikalt löfte här och påstående. Nej, faktiskt.
Ja.
Han säger här tydligt att den vänskap till Satan som just ja. Har knutits, mm. den människan har valt att bli vän med Satan. Vi litar på honom.
Ja.
Mm. Han säger, Gud säger, jag ska skapa en fiendeskap mellan er.
Mm.
Det vill säga, vi som människor kan ju relatera till det, för vi vet alla om vi tänker efter, att vi lever ett liv som vi vet inte alltid är så som vi borde leva. Vi vet om det djupt inne, och vi hör den här samvetets röst tala till oss, som Jesus säger är Guds röst som talar till oss och försöker leda oss rätt. Och vi vet hur svårt det är i frestelsens stund att kämpa det vi naturligt är i vänskap med synd och vänskap med Satan, så att säga. Men Gud säger här egentligen ett mirakel, om vi kollar på vår egen erfarenhet, nämligen att det behöver inte vara vårt öde att alltid vara i vänskap med synd, alltid vara i vänskap med Satan. Utan Gud säger nej, jag kan få er att leva i fiendeskap mot varandra och snarare att vi blir vänner till Gud.
Ja. Så den samvetens röst säger du, det är in i den fiendskapet här som pratas om i det här verset.
Just det, det är ju någonting som vi upplever. Den här stora striden och konflikten är ju någonting som vi alla människor upplever i oss själva. En kamp där vi hör, precis som Adam och Eva gick igenom, de hör tydligt vad Gud säger, vad Guds sanning är, vart han vill leda oss.
Mm.
Men sen hör vi också vår egen själviskhet och vår egen syndiga natur och i det yttersta Satans väg att gå. Och de står i konflikt med varandra hela tiden.
Mm.
Det fantastiska i det här löftet är att Gud säger, vi kan vara i vänskap med Gud. Vi behöver inte vara i vänskap med Satan.
Nej.
Och det är viktigt att, det är Gud, att Gud säger här att det är jag som gör det.
Ja.
Och vi har sett i den här serien genom historien att många människor, också de som bekänner sig till kristendomen tyvärr, ibland har menat att det här är någonting som kyrkan gör åt er. Eller den här förlåtelsen och den här frälsningen är någonting som du kan göra själv. Men så är det inte, utan Gud säger här, mitt löfte från den första sidan i Bibeln är att Gud säger, jag gör det. Och där är det centrala i hela den stora striden för oss som människor också. Antingen har vi vårt fokus på vad vi kan göra eller vad människor gör eller mänsklig auktoritet, eller så har vi vårt fokus på vad Gud gör för oss. Och där börjar hela det, vad ska man säga, historiska perspektivet av
Och så kan vi ju lägga till den tanken att Gud opererar utifrån den tanken att han vill ha ett öppet universum.
Ja,
det är inte ett diktatur hvor dokumenter blir skjult, men allt ska vara i det öppna.
Mm.
Och också är universums inbyggare inviterade till att följa med i den kampen, och självklart är de intresserade. Och bara för att ge någon hints från Bibeln om denna saken, så står det för exempel i 5 Mosebok kapitel 4, vers 26, så tar jag, säger Gud, så tar jag idag, ja, det är väl Moses som säger detta, så tar jag idag himmelen och jorden till vittne mot er.
Mm.
Så här ska himmelen
del, ska vittne,
en del av vittnena här. Och så går vi vidare till kapitel 32 och vers 1 i 5 Mosebok, och detta är ju länge, länge sedan. Och allerede den gang så var tanken, så florerade tanken om att himmelen är också inkluderad i detta drama. Lytt, dere himler, og jeg vil tale, la jorden høre på min munns ord. Så Gud taler ikke bare til denne verdens innbyggere, men til hele himmelskaren. Jesaja
kapitel. Så er det interessant som du sier, himlen står faktisk i flertall. Det står ikke bare lytten i himmel, men himla. Så du,
riktig,
så du har indikasjon på at det finnes flere univers, eller man skal si.
Ja, men det hebraiske ordet der, det er et flertallsord i sin natur. Ja, så det opererer ikke som et entallsord det noen ganger, men det er et godt poeng for øvrig da.
Mm-hmm.
Så har vi Jesajas kapitel 1. Jesajas kapitel 1, vers 2. Hør dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler.
Mm.
Jeremias kapitel 2, sånn at det ikke man får en idé om at dette her er sånn enkeltstående sted det står om denne saken. Men det står flere steder. Kapitel 2, vers 12. Bli forferdet, dere himler, Så hvorfor skulle Gud si bli forferdet dere himler, hvis det ikke der er noen himler som ser disse tingene? Men Gud ønsker at de skal se det som denne kampen som utfolder seg i denne verden.
Just det.
Og så går vi for eksempel til den klassiske teksten på dette området. Det er i 1. Korintierbrevet. Og der står det i det 4. kapittel, vers 9. For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte. Et skuespill, altså et teater, et skuespill, er vi blitt for verden. Og det greske ordet er kosmos. Både for engler og for mennesker.
Just det.
Så her står det at denne kampen som utkjempes i denne verden, den blir beskuet av himlene. Og en annen tekst er jo i Åpenbaringen 12 da.
Ja, og jeg tycker vi ska ta den för att försöka hjälpa oss till att förstå vad det är som har skett här. För att vi har en strid som förflyttar sig lite. Och jag tror det är viktigt att vi följer den lite grann. Läs vers 12 där.
Ja, och i kapitel 12, hvis vi tar det från vers 7, så får vi kontexten sammanhängen med. Där står det, det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar tog till att strida mot dragen. Mikael, det betyder han som är lik med Gud. Och där är bara ett väsen i universum som är lik med Gud, som har uppenbart sig i vår skickelse. Det är Mikael. Mikael och hans änglar tog till att strida mot dragen och dragen stred och dens änglar. Så här ser vi striden
som är Jesus och änglarna.
Ja, som är beskrivet för människorna blev skapt. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og vi har lært at det var en tredjedel, vers 4 forteller oss at en tredjedel av englene tok side da med Satan. Og i vers 4 så står det hvordan Satan forførte. Hva var hans metode? Jo, med halen står det at han forførte. Og i Jesajas kapittel 9, vers 14 og 15, hvis vi bruker sola scriptura-prinsippet, at Bibelen er sin egen fortolker, så vil man se at hale, det betyr en profet som taler løgn. En som taler
Svansen.
Løgn. Ja. Sånn at det var ved hjelp av løgn, og bedrageri, og forførelse, og baktanke, og den slags, at djevelen da fikk den posisjonen som hovedopprører. Vers 10, og jeg hørte en høy røst, så da ble han altså, vers 9 der, ble han kastet ned med alle englene rundt tiden da mennesket ble skapt. Vers 10, og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud og makten han salvede, for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklager dem, for Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de har ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fry dere himler og dere som bor i dem. Men ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Så når Jesus døde på korset, så skjønte Satan at kampen var over. Da vant Jesus kampen mellom godt og ondt, som har herjet i denne verden, og som herjet i universet før denne verden kom til. Da var slaget over, og derfor står det i vers 13, og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Så denne scenen med korset, når Jesus villig går Getsemane-veien for oss, denne scenen ble beskuet, ikke bare de som bodde i Jerusalem, men av et univers som satt på tuppen av stolen deres og fulgte nøye med minutt for minutt hva som foregikk.
Da forstår du nesten det her du leste fra Gammeltestamentet med hvordan at himlene ser til alt det som hender og det skotespill det er. Så vi snakker altså her om, og vi følger åpenbarelsesboken, at att du pratade igår lite grann om, eller sista gång om vad heter det, steg som Satan tog i att först så hade han inte tillgång till himlen.
Ja.
Ja. Men han har ju ändå, om man säger, han representerar jorden på ett sätt under den här titeln från skapelsen eller från syndafallet fram till korset.
Ja. Och det informerar ju Jobs bok oss. Det kan vara vi ska ta den texten
väldigt rakt, den kort, för den är lite viktig. Ja, ta den kort, och så ska vi börja titeln och springa här.
Ja. Jobs bok, helt i begynnelsen där, kapitel 1, kapitel 2. Ja, vers 1, 2 och 3. Mm-hmm. För här har vi alltså en som heter Jobb, som går helt emot Satans sin teori om att det inte går an att hålla Guds bud.
Okay.
Ja, och Gud vet att Jobb är efter hans hjärta, och Jobb är ett fullständigt övergivet människa. Det står andra städer att han var en god man. Det står i vers 1 kapitel 1, han var en uklanderlig och rättskaffen man som fryktade Gud och höll sig från det onda. Så han bryter helt med Satans sin teori om att det går an att följa Guds bud. Det vill ju unnskylla Satan för hans uppror. Mm. För det går ju inte an att följa Guds bud efter hans teori. Men här har vi alltså ett skapt väsen i denna världen som följer Guds bud. Och som bryter helt med hans teori. Så hände det en dag att Guds söner kom och stilte sig framför Herren. Bland dem kom också Satan och stilte sig framför Herren. Och det kan tyda på att han representerar denna världen. På grund av att Adam och Eva, de skulle representera denna världen, men de gav fra sig denna representationsrätten ved att de gav efter för djävulens fristelser.
Mm.
Och vers 2, kapitel 2, och Herren sa till Satan, var kommer du fra? Satan svarte Herren, jag har fartet och flackat omkring på jorden. Når Gud sier, hvor kommer du fra, så er det ikke fordi at Gud ikke vet, men fordi at Gud ønsker å opplyse.
Ja, og han, ja, det bekrefter han jo at han på noe sett representerer jorden. Riktig, det var det han kom fra.
Riktig, ja. Mm. Så det er en klassisk tekst i så henseende.
Og det viser jo også at det vi leser her er en scen som utspiller seg noen annen stans enn på jorden.
Ja.
Det er noen type av himmelsk scen som viser seg.
Generalkonferanse i himmelen.
Mm. Mm-hmm. Så då ser vi ju igen hur den att himlen är involverad i om du kallar det skådespel, i det som händer på jorden på ett mycket aktivt sätt. Ja. Och Satan, han är mycket aktiv, engagerad. Men Gud har fortfarande kontrollen.
Ja.
Det är inte alltid tillåter, men det händer ett spel här. Och då är det ju intressant som du kom till, för nu får vi hoppa lite med titeln här, att när vi kommer fram sen till korset, så börjar det att se en, då ser det igen ett scenbyte, då händer något radikalt ändring. Och går vi till Nytestamentet, jag tänker på Johannes evangeliet, kapitel 12. Där finner vi ju igen en beskrivelse av Satan i relation till hans position av jorden. Ja. Var han representerar jorden. Men nu är det en skillnad i hur han representerar. 12 kapitel i Johannes evangeliet, vers 31 och 32. Det står här: nu går en dom över världen. Nu ska denna världens fyrste kastas ut. Och så förklarar den när det här händer. När jag, Jesus, blir upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig. När han blir upphöjd på korset, ska han dra människor till mig. Men samtidigt händer det något. Att Satan som den här världens representant eller fyrste, det han vann i syndefallet, var han vann lojaliteten från människorna, det blir han tagit bort från han här.
Ja.
Han blir kastad ut som världens fyrste, har ingen längre sympati. Han har inte längre möjlighet att gå till himlen och representera jorden, för det finns ingen sympati kvar i himlen för Satan, för de har sett allt som har spelat ut sig här på jorden. Och det tycker jag in idag att författaren också gör otroligt klart i texten som vi har här i boken. Om inte vi kunde läsa bara en liten bit, för jag tycker hon sammanfattar så bra de här tankar om vad det är när det händer på korset i relation till eller från, om man ska säga, himlens perspektiv. Om man känner att man läser det
Jag kan läsa det från beskrivningen från, i kapitlet.
Föreställa sig från himlen, ja.
Hon beskriver just den tanken med följande ord. I striden mellan Kristus och Satan under vår frälsares verksamhet på jorden blev den store bedragarens karaktär avslöjad. Ingenting kunde så fullständigt tillintetgöra universums sympati för honom som hans fruktansvärda kamp mot frälsarens åtlösare. Mm. Från världens åtlösare. I fräck hädelse krävde han att Kristus skulle tillbe honom. Vi minns när Jesus frestades i öknen efter hans dop där. Okay. Men med utmanande djärvhet förde han honom upp på bergets topp på templets tinnar och avslöjade sin onda avsikt då han uppfordrade honom att kasta sig ner från den svindlande höjden. Med outtröttlig ondska förföljde han Jesus från plats till plats och ingav präster och folk att förkasta hans kärlek och slutligen utropa korsfäst honom, korsfäst honom. Allt detta väckte universums bestörtning och indignation. Nedan fortsätter vi läsa. Det utspekulerade bedrägeri med vilket han sökte hindra Jesus verksamhet, det hat som olydnadens barn visade, hans grymma anklagelser mot honom, vars liv var ett exempel på ojämförlig godhet. Mm. Allt hade sin upprinnelse i en intensiv önskan om hämnd. All denna uppdämda eld av svart avundsjuka och ondska, hat och hämndlystnad bröt lös över Golgata mot Guds son medan hela himmelen betraktade scenen under skräckslagen tystnad. Mm. Här lyfts just det fram som Bibeln tydligt visar att det är en värld, inte bara vår värld utan det är ett universum där ute, världar som har sitt intresse i vad som händer på vår jord. Mm. Som ser att hur ska Gud lösa syndens problem och problemet med ondskan. Och här på korset framförallt och genom Jesus liv så uppenbaras den tydliga kontrast för hela universum att Satans väg, själviskhetens väg leder till död och fruktansvärd förödelse medan Guds kärleks väg leder till liv. Jesus dog inte bara på korset för mänsklighetens synder utan han uppstod, han besegrade döden.
Ja, helt klart om man säger som från ett universperspektiv. De anklagelser Satan försökte att komma med att han kanske hade ett system och en idé på ett bättre universum, en ny lag eller något annat som skulle förgylla tillvärlden och göra det bättre. Mm. Resultatet här letade till att den skapade personen, den skapade identiteten Satan, att han är nå upp med, om man säger yttersta konsekvens, och inspirerar till att döda skaparen själv. Och som representeras i Jesus som var den som hade skapat världen. Och det är ju en kontrast som när det går upp för universet vad det här egentligen leder till, vad yttersta konsekvensen när det här upprör det, då finns det ingen sympati kvar för Satan och det hans agerande är.
Precis, och det visar ju också just betydelsen av vem Jesus var som person. Att han är den som skapat världen. Det är inte så att Gud, skaparen, skickar någon skapad varelse att dö för mänskligheten. Utan det visar Guds innersta karaktär av osjälvisk kärlek. Skaparen själv är villig att ta mänsklig form och gå ner och möta konsekvenserna för brottet mot hans egen lag. Och han ger sitt liv för oss på det sättet. Och det visar för alla vi som kan se det på korset, som Jesus säger i Johannes 12, att när vi ser korset, när vi ser vem Gud verkligen är, så kommer det dra alla människor till honom. Precis som universum nu ser att det här är vem Gud är. Gud är kärlek. Han är inte den Satan försökt anklaga honom för. Gud är inte självisk. Nej, tvärtom. Gud är villig att ge oss allt. Han ger sitt eget liv.
Så visst det var någon inbyggare i universet som inte var helt säker på karaktären till Satan och Gud, men de hade tagit sida med Gud, ja, så blev det verkligen bekräftat där på Golgata. Wow. Där segret Gud, där ja, segret Jesus.
Och det är ju det, om man ska säga, Golgatas kors, Jesu råp på korset, det är fullbordat.
Ja.
Det var ju, om man ska säga, dödsklockarna för Satan som ringade. För på det tidspunkt var han dödsdömd. Då var ingen. Och när jag ser på liksom resten av striden ned genom tiden, det som vi har ägnat fokus på i det här program från korset och fram till vår tid och vidare. Den strid som har pågått här på jorden i den kristna tidsåldern. Det är ju något helt specifikt i den striden som Uppenbarelseboken tar fram så fint där i det 12:e kapitel, vers 11 står det: de övervann honom genom vad? Lammets blod och genom sitt vittnesbörd. De hade läst, de visste om liksom vad var resultatet. Och därför kunde de stå så starka i deras kamp mot ondskan, i deras kamp mot det som hände omkring. Därför kunde de gå döden i möte på bålet eller på andra ställen, var de blev martyrs och gick en martyrs död i vänta, för de visste att Satan var övervunnen på korset och att kampen var egentligen vunnet.
Och det är ju det som är Guds sätt att åstadkomma just den här fiendskapen till synd, eller fiendskapen till Satan. Det här är Guds sätt att visa vem han är, så att nu kan vi välja, i kontrast till vad Adam och Eva valde och vad vi faktiskt har valt genom hela vårt liv tills vi ser det här, tills vi förstår Guds kärlek och hans frälsningsplan för oss. Nu kan vi välja att lita på Gud, att tro på honom. Han har visat sin kärlek för mig. Nu där kan den brutna relationen helas i mitt val. Precis. Av att på grund av det jag sett, på grund av Guds sanning, på grund av hans evangelium, så väljer jag nu att lita på honom, för han är inte den jag tidigare trott han är, en självisk tyrann som sitter där uppe och söker att straffa. Nej, han har valt att ge mig allt, och det ser jag i Guds frälsningsplan. Och på så sätt, när jag gör det valet och väljer att tro på Gud, så ger han genom sin nåd mig kraft att leva ett nytt liv i en fiendeskap till Satan och synden. Leva det liv som Gud avsåg att vi människor ska leva.
Och det är ju därför att vi ser de här punkter i konflikten, att på korset, där blev Satan vunnet över. Det var det att säkran vanns i den stora konflikten. Och ända fortsätter konflikten i 2000 år, och vi får vara en del av den för att se hur Gud har möjlighet för att återupprepa, återställa människan och dra tillbaka människan i en relation med honom och skapa i honom det som han hade tilltänkt att skulle ses. Och att för att vi också som människor skulle ha sista chans för att se konsekvensen av synden i den slutliga striden som vi ser och som vi kommer att prata om i resten av programmet också, som kommer att hända i den sista tiden, var att två klasser av människor kommer att stå mot varandra, de som tjänar Gud och de som tjänar Satan. Och genom att den konfrontationen blir fullt, då kommer det inte att vara någon tvivl längre bland någon av oss om vad det är Gud vill och vad det är Satan vill. Men i det vi går igenom den kampen, oavsett vilken kamp du kanske går igenom där hemma, vilken strid du än har, kom ihåg en sak: att Jesus, han vann över Satan på korset. Genom hans död, genom hans blod har han vunnit säker. Och det är ingen kamp, ingen strid som du kan gå igenom som är svår än det, och som han inte också kan vinna säker på genom dig i ditt liv. Lita på honom och ta Jesus säker från korset i ditt liv, oavsett vad du går igenom. På återseende nästa vecka är det vi fortsätter med att se på den kamp som fortsätter att utspelas i striden. På återseende.